God morgon, det här är Radio Nacka 99,9 MHz och radiolars.com. Vi har en 8-9 grader här utanför fönstret i Nacka och det kommer gå upp till en 11 grader idag. Men lite sådär småmulet till och från. Just nu lyser solen in här ganska starkt och det kommer vara lite sådär växlande molnighet. Solen gick upp 4.24, går ner 21.06. Vinden 4 meter per sekund sydlig, vridande mot väst lite grann. Sådär. Sånt är läget ungefär. Det ser väl ut att bli en trevlig dag i alla fall. God morgon! Ernesto Cortázar. Jag kan se, först så hörde vi Every Child is Jesus och sen Joy to the World med Ernesto. God morgon, det är onsdagen den 12 maj 2004. Klockan är 7:05 på morgonen. Och ja, jag sänder direkt här varje morgon mellan 7 och 8 på 99,9 och på radiolars.com. Sen repriseras sändningarna. Och 6 senaste sändningarna finns på radiolars.com och ligger där och snurrar på bestämda tider. Ja, vad har hänt ute i världen? Det vill jag inte berätta, det är bara elände och tråkigheter. En lettisk fiskbåt misstänks ha sjunkit i Östersjön. Och en amerikan har halshuggits av terrorister inför videokamera. Och de säger att det var en hämnd på behandlingen av fångarna Nu vet jag inte om det är sant. De har ju faktiskt varit ute och terroriserat och mördat hela tiden tidigare. Så de letar väl bara efter någon ursäkt. Sitter med en viss skillnad på halshugga någon och på de övergrepp som har synts. Det är fel att kalla det för terror eller att kalla det för tortyr vad som hände i fängelserna. Tråkigt att behöva ta upp det här, men Saddam Hussein utförde faktiskt tortyr. Han stack ut ögonen på folk. Han halshugg också folk. Han hade barn torterade bokstavligt talat inför sina föräldrar. Även våldtagna inför sina föräldrar. Han hade speciella våldtagningsrum för att bryta ner moralen hos oppositionella. Han hade syrabad och han hade avkvistningsmaskiner han stoppade folk i. Jag måste ta upp allt det här för att det blir lite felrapportering om man talar om tortyr när det är frågan om förnedring eller skändning som har skett i amerikanska, under amerikanska överinseende här i fängelserna. Och jag tittade på utfrågningen av general Taguba. Det är han som har färdigställt en rapport som ligger till grund för många av de här uppgifterna. Jag tittade på det igår. Det är senaten som i ett försvarsutskott har talat med honom. Och jag ska berätta mer om det lite senare. Igår var en utfrågning i en av senatens utskott för försvarsfrågor och där svarade rapportförfattaren Taguba själv. Och det var den här rapporten som låg till grund för så mycket som hände. För när media uppmärksammade händelserna i fängelset så nämnde man inte att uppgifterna kom ur en rapport som US Army beordrade den 19 januari. Och efter vad jag hört på amerikanska media så var rapporten färdig i mars-april. Och igår hade alltså senaten i ett av sina utskott för försvarsfrågor en hearing om det här. Och där pratade bland annat rapportförfattaren Taguba själv. Han heter, hans fulla namn är Major General Antonio Taguba. Och han gav en snabb sammanfattning på vad det var som gick rätt i fängelserna, eller fängelset. Han sa att det var failure in leadership from the brigade commander on down. Lack of discipline, no training whatsoever, and no supervision. Så jag menar att det var dålig styrning uppifrån som lämnade ett vakuum där det är 6 stycken man har identifierat fångar, soldater som betedde sig illa. Det är inte klart om alla är soldater eller om några är contractors. US Army har haft väldigt ont om framförallt översättare, för det här i förhör det handlar om, och man har hyrt en del översättare från privata företag, och det är väl oklart exakt hur många av de här 6 som begick övergreppen, eller om det var 7 möjligen som begick övergreppen som var private contractors, hur många som var soldater. Men hur många soldater är det nu? Ska vi se hur många är det Roosevelt basar över? 150 000. Vad är det man har i Irak? Jag kommer inte ihåg, det är någon sån här siffra. Så det är den positiva sidan av saken. 7 stycken av 150 000. Man försöker se det ljusa i det. Men det viktigaste är att det här är ju inte någonting som liksom är symptomatiskt för att bygga en demokrati. Utan det är ett undantag, till skillnad från terrorismen som naturligtvis går ut på att göra såna här saker. Och frågan är ju också om det här är helt enkelt i krigets verkliga otrevliga ansikte. Om man ska stoppa terrorismen så måste man ta till samma metoder, för man klarar sig inte med demokratiska metoder. Och samma sak när man skulle stoppa Hitler, då var man också tvungen att göra en del otrevliga saker. Och frågan är om det här är en del i det, om det är så här man måste göra för att få upplysningar. För när man griper terrorister så är det i första hand för att förhindra framtida terrorbrott. De planerar ju sprängningar för att ha ihjäl folk och bränna ihjäl folk levande, vilket ofta sker vid de här explosionerna. Och för att förhindra flera sådana så vill man ha upplysningar. Och då kan man ställa moraliska frågan. Är det bättre då att låta fler brännas ihjäl levande av flera bomber än att utsätta de här förövarna för förnedrande behandling för att få uppgifter ur dem? Om det nu fungerar, vilket är en annan fråga. Men jag säger det för att hela den här moraldebatten har verkligen gått snett. Sverige står i Bibeln. Svälja kameler men sila mygg ungefär. Eller grandet i ens eget öga och så vidare. Men det så att den här debatten har verkligen hamnat lite snett, hela den här bevakningen i kring. Och vad man inte heller berättar är alla de positiva bilder som finns. Det går på internet så hittar bilder som soldater har tagit också privat. När de samlas kring irakisk civilbefolkning. Det är mycket barn och kvinnor som samlas runt soldaterna i glada bilder och poserar för kameran. Helt positivt. Eftersom det pågår ett uppbyggnadsarbete både i Afghanistan och Irak. Och det berättar också för att det är någonting som inte berättas i svenska media. Tyvärr, man får en väldigt felaktig bild av vad som händer. Så det är ibland de mesta lust att ge upp. Eller ska man sitta här och berätta om alla felaktigheterna. Igår berättade jag om den där nyheten som kom att det var neråt för Bush i opinionsundersökningar, berättade både svenskan och DN. Men det är också ett sätt att ljuga med siffror. Det kan man faktiskt se på flera sätt. Det är faktiskt så att John Kerry fortfarande är efter, men Bush är inte lika högt som han har varit tidigare. Och det brukar inte rapporteras när det går uppåt för Bush. Men i alla fall, så här kan man på hur länge som helst och hitta en sån här daglig marinering med små uppgifter som inte stämmer som kommer i media. Det är lite synd, men det ger en felaktig bild. Så att det är lite synd. Ja, vad ska man göra åt det? Man kan sitta här och berätta lite grann. Man kan sitta på internet så kan man ge några exempel här och där. Men det blir bara en liten droppe i havet emot den sneda rapportering som sker varje dag. Så jag bara säger en sak. Lita inte på vad som sägs. Ni är ut på internet och försök ta reda på lite mer heltäckande bild själva. Jag har satt upp en del länkar på min hemsida till den änden. Man går till radiolars.com så kan man då med tiden bildas en bredare uppfattning om vad som händer. Där finns också en länk till den här C-SPAN där Major General Tacuba intervjuades igår. Det var han som gjorde rapporten som började i januari, som färdigställdes i mars-april någon gång. Rapporten där många av uppgifterna kommer ur och som gjorde att det här blev offentligt. Det var några soldater på fängelset som slog larm om de här sakerna, varvid man omedelbart startade en utredning som då låg till grund för den här rapporten. Och nu pågår kanske 30-tal olika utredningar. Det är också kanske en detalj som inte berättas ofta i svenska media. Synd men sant. Och resultatet blir att folk kanske inte längre inser det viktiga med demokrati och med rättssamhälle när rapporteringen är så sned. Så att jag hoppas vi inte får en återgång till de kalla vindar som var under 30-talet och en återgång till de sakerna här i Europa igen. Men det verkar som media pushar i den riktningen. Hoppas att det inte blir så. Det här är Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Klockan är 16 minuter över 7 den 12 maj 2004, en onsdag. God morgon. Ja, även Hamas visar upp bilder av en israelisk soldat som man också har huggit sönder. Om jag hörde rätt. Jag läser även detta på Drudge Report just nu. Ja, det finns en hel del ute på internet. Man kan lära sig, så får man en bredare bild av vad som händer i världen. Man kan gå till radiolars.com. Det är någonting jag råder alla till, för media i Sverige, det gäller även en del stora media i USA, är väldigt vinklade och vridna. Det är många hundratusentals soldater nu i Irak som arbetar. Bara en liten del som inte gör rätt. Kanske 6 stycken av 100 000. Den här stora delen arbetar för att göra det de beordrade till och göra det bra. Men nu ska CBS visa en intervju med en soldat som säger att han inte bryr sig om vad som händer med irakiska fångar. Det är en sån här liten del i vridningen där. Bara ta upp vissa delar. Jag kallar det för aftonbladsjournalistik. Man tar upp en liten detalj och blåser upp, och man berättar inte andra sidan, och så gör man det lite snabbare så att man inte ska kunna bli fälld. Det är samma teknik som Uppdrag granskning arbetar med ganska mycket i Sverige. Tar upp en liten detalj och blåser upp den för att skapa någon form av konflikt och så här, och så berättar man inte andra sidan av saken, eller berättar det i små, små bokstäver, bara en liten bisats, så att man inte ska kunna bli fälld, kanske för ensidighet så lätt. Men seriös journalistik är ju antingen att man berättar flera sidor av saken, eller att man låter andra berätta. C-SPAN gör en sån journalistik. De berättar inte ens själva. De sätter upp kamerabandspelare och låter folk själva prata. De visar diverse seminarier och sammankomster och föredrag och så vidare. Och då blandar man folk ifrån olika åsikter, så att man får en form av jämn blandning av åsikter. Man tar kring en fråga, försöker man ha för och emot och lägga ner samma tid på det. Men inga journalister som är in och berättar för en eller som sammanställer. Och dessutom inga klipp i tid. Man klipper inte bort någonting. Och det är en intressant form av journalistik. Och det är alltså C-SPAN som gör det. Jag har en länk på min hemsida. Jag råder verkligen att gå dit. C-SPAN är 3 tv-kanaler och en radiokanal. Och dessutom kan man titta på många av de här sakerna on demand. På begäran kan man spela upp video i sin dator. Och deras inriktning är i första hand politik, och i första hand amerikansk politik. Det är det de satsar absolut mest på. Men ibland har de även med saker från hela världen. Om det händer stora saker runt om i världen, så händer det att man skickar ut då någon nyhetskanal därifrån bara och översätter helt rakt upp och ner. Det är en sak man gör. Och man brukar även visa brittiska parlamentet då och då. Så då får man en chans att bilda sin egen uppfattning. Alltså inga journalister som är inne och stör och tillrättalägger och filar till det och vrider till det. Utan C-SPAN har alltså en journalism utan journalister, skulle man kunna säga. Vilket är mycket mer av pure form av journalistik. Så vad som har hänt med journalistiken är att den försöker att snabbast möjligt bara locka till sig några. Det är som det har blivit löpsedlar av hela journalistiken mer och mer. Man försöker bara locka till sig sensation. Och dessutom ligger den här gamla vänstervridningen kvar, så att det går bara till ena hållet hela tiden. Men vad som är allvarligt med här är ju demokratin. En av de viktiga delarna i en demokrati är ju yttrandefriheten och meddelandet, pressfriheten och så vidare. Och det är här som hamnar snett. De här sakerna som börjar gröpas ur. Så det är någonting ganska allvarligt. Jag tror att det har skett en fördumning av vad publiken i allmänhet känner till. Det kan inte annat än bli det. Om man hela tiden utsätts för det här dag och natt. Om man inte själv aktivt tar del och försöker söka upp information. Vilket kräver lite mer arbete. Men det ger mer utdelning. Sånt i läget. 2004. Det hade man inte kunnat tro, va? När var Berlinmuren föll? 89 var det väl då? Så jag vet inte om den är på väg upp igen. Thank you. bättre förr? Ja, vi kan ta reda på det här. Stockholms försvarslinje flyttas till Vaxholm. Ur kampen om makten över Stockholm. Ur Lars Erikssons bok Stockholms historia under 750 år. Redan i slutet av 1400-talet tycks det ha funnits planer i den svenska politiska ledningen på att förstärka försvaret genom att bygga en anläggning längre ut i skärgården. Riksföreståndaren Sten Sture den äldre försökte 1492 köpa ön Rindö vid nuvarande Vaxholm. Sannolikt för att bygga någon form av befästning. Men köpet gick i stöpet. Och först när de återkommande danska attackerna mot Stockholm åren kring 1520 underströk behovet av försvarsåtgärder så aktiverades planerna igen. År 1544 beslutade riksdagen på Gustav den Förstes, alltså Gustav Vasas, initiativ att Stockholm skulle befästas som en yttre försvarslinje för huvudstaden. I det beslut som riksdagen fattade i Västerås den 19-20 januari 1544 fastslogs grunderna för Stockholms yttre försvar, sådant det sedan skulle utformas ända till 1900-talet. Citat. Och på det att Stockholmsleden i skärgården icke ut i någon måtte av fienderna skulle bliva intagen, därigenom all tillförning förhindrades, är för gott ansett att på båda sidor ute i skärgården och där som lägligast vore skolan nu strax i första byggas några blockhus till att förmena fienderna inloppet och att galejor där hade deras spatserväg av och till. Så vore och förnöden att där som bästa lägenhet är till att förhindra fienden inloppet måtte läggas en fast järnkedja. Så att hon hade värn och beskyddning både av blockhusen och galejorna. Slutcitat. År 1548 inleddes befästningsarbetena på Vaxholmen, där ett blockhus snart började ta form. Men först i slutet av 1560-talet stod fästningens runda stentorn färdigt. Under de följande decennierna pågick ständiga förstärkningsarbeten. För att kunna hejda en angripare vid denna plats, 2 mil fågelvägen från Stockholm, krävdes också att sundet Oxdjupet mellan Rindö och Värmdö spärrades. Redan på vintern 1548-49 började sundet fyllas med sten och på våren 1549 befalldes en otålig kung Gustav att arbetet skulle snabbas på. Det skulle dock dröja hela 300 år innan det kunde slutföras. Försvarslinjen försköts således från mitten av 1500-talet ut från själva staden till nya positioner i skärgården. Striden med Danmark, som slutgiltigt hade beseglat den nordiska unionens öde när den danska garnisonen i Stockholm tvingades kapitulera 1523, hade visat att den medeltida försvarsanläggningen kring Strömmen inte längre fyllde kraven på ett modernt försvar. Och dessutom hade, som vi har sett, anfallande trupper vid flera tillfällen från 1430-talet till 1510-talet stigit i land och etablerat brohuvuden på öarna strax öster om staden. Och detta på Skeppsholmen och Djurgården eller på Malmarna i norr och söder. Och dessa försvarsproblem blev än mer akuta när en svensk örlogsflotta började byggas under 1520-talets första år. Under de första decennierna låg fartygen förankrade innanför en pålkrans nedanför slottet vid Stadsholmens nordöstra strand. Men under 1560-talets krig mot Danmark byggdes flottan ut kraftigt och ankringsplatsen blev allt för trång. Kring år 1570 flyttades därför fartygen till Käpplingholmen, nuvarande Blasieholmen. Och den fick snabbt namnet Skeppsholmen. Och därmed befann sig fartygen och flottans bas utanför den medeltida försvarslinjen och behovet av en yttre skärgårdsförsvar kring Vaxholm ökade betydligt. På Blasieholmens östra strand längs Nybroviken anlades ett skeppsvarv. Och här byggdes en rad nya fartyg från den framväxande svenska stormakten. På detta varv sjösattes också regalskeppet Vasa, som så snöpligt förolyckades ute på strömmen under sin jungfruseglats den 10 augusti 1628. På 1640-talet hade verksamheten expanderat och landhöjningen gett ökade möjligheter till en ombasering, varför flottans bas och varv flyttade ut till Vångsön, som senast 1649 fick överta namnet Skeppsholmen. Där ser man. Ur Stockholms historia under 750 år av Lars Eriksson, som vi läser varje morgon här på Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. God morgon, onsdagen den 12 maj 2004, klockan är 7.41. berättade väl här för, vad är det, ett par veckor sedan om en, ett förslag som regeringen lägger fram att om en mobiloperatör vill sätta upp en 3G-mast på dina ägor, om du har några ägor, om du har någon tomtmark, så kan mobiloperatören få göra det, även om du inte vill det. Även om du inte vill ha en 3G-mast där, så ska mobiloperatören få lov att sätta upp den. Föreslår regeringen. Och det här är inte så kul. Det är många som inte tycker om det här. Tvingas få master på sin tomt, sina ägor. Det är inte så kul. I gårdagen Snacka Värmdöposten så svarar Ulrika Messing, IT-minister, socialdemokrat, om detta. Hon skriver: den senaste tiden har det förts en intensiv debatt om tredje generationens mobiltelefoni, 3G. Debatten har gått ut på att regeringen går operatörernas ärenden och att medborgarna körs över. I förra veckan lämnade justitiedepartementet över ett lagförslag till riksdagen som innebar en mindre justering i lagen om ledningsrätt. Justeringen gör vi för att jämställa olika tekniker med varandra och för att uppnå neutralitet mellan dem. Syftet med ledningsrättslagen är att infrastruktur som på ett eller annat sätt bedöms som samhällsviktig ska kunna dras fram problemfritt så att näten blir sammanhängande. Ledningsrätten upphäver inte den kommunala bygglovsprocessen. Operatören måste fortfarande ansöka om och få bygglov beviljat innan masten kan resas. Det innebär att operatören även fortsättning måste ta hänsyn till natur- och kulturmiljön vid byggandet av master. Men det finns inte något egenvärde i att bygga många master. Därför har regeringen i lagen om elektronisk kommunikation infört en möjlighet för Post- och telestyrelsen, PTS, att tvinga fram en samordnad infrastruktur för 3G-master. Den debatt som har förts angående regeringens ändring av ledningsrättslagen är överdriven. Jag har en stor förståelse för de som känner oro inför 3G-utbyggnaden, men känner att just frågan om ledningsrätten inte är en källa till oro. Ledningsrätten justerar vi för att lagstiftningen ska följa den teknikutvecklingen. Några andra ambitioner har inte regeringen med lagändringen. Slutcitat Ulrika Messing, IT-minister. Ja, hon idkar väl också lite aftonbladsjournalistik. Hon lindar in det där lite fint. Det är så här att när man drar upp stora kraftledningar eller lägger ut telefonledningar, så kan det ställa till problem om man inte kan dra dem som man vill. Därför så har myndigheterna rätt att anlägga ledningar över någons mark för att kunna få någorlunda räta ledningar. Och det är riktigt. Och det är alltså den här principen som regeringen vill utsträcka även till mobilmaster. Men det är inte riktigt samma sak. För rent tekniskt så kan man förstå om ledningar måste gå någorlunda rakt. Och det är ju faktiskt så att mobilmaster är ju trådlöst. Så att det är inte samma krav på att de måste stå exakt på vissa ställen, de här masterna. Dessutom finns en annan skillnad. Det är det att det finns en stor oro för 3G-strålningen också. Så det är ju dubbla skäl att folk är väldigt oroliga för det här med master. Så vad regeringen vill är att kunna tvinga folk. Så hon lindar in det lite fint där och försöker liksom ta bort udden av det hela, att om ett mobiltelefonföretag vill sätta upp en mast på din tomt, så har inte du rätt att säga nej. Om man säger nej, så kan då kan det bli så att man får mindre betalt också. För en mobiloperatör måste erlägga en hyra varje år masten står där. Inte bara det att de sätter upp en mast, de ska ju komma dit och köra in när de vill och laga när de tycker något är fel, eller när de vill byta utrustning eller justera eller trimma. Så att det är också en del trafik till och från den masten. Och där skiljer sig också ifrån telefon- och elmaster, som för det mesta bara står där. Men mobilmasterna har ju mera trafik i form av reparatörer och sånt till sig. Plus den utbyggnad som ständigt sker. För att när de vill ha satt upp en mast, så hyr de ut den till andra. Så att det sätts upp nya olika antenner. Och det pågår en sån utveckling av mobilsystemet. Så att det sker utbyggnad ganska regelbundet. Så det är lite annorlunda med de här masterna naturligtvis. Det är inte som vanliga telefonledningar direkt. Och det här att man inte har rätt att säga nej, och då får man mindre betalt. Då får man bara en sån här årshyra. Sen blir det gratis resten av åren. Det innebär att då har man inget förhandlingsläge att säga vad man vill ha betalt för att masten ska stå på ens tomt heller. För om mobiloperatören lägger ett lågt skambud och man säger nej, det är för lite. Då säger bara mobiloperatören, ja, de vägrar. Så ringer de i ringen, de vägrar. Och så så får man lägsta betalning. Så man har alltså ingen, man har ingen förhandlingskrav alls. Det blir alltså de pengar som mobiloperatören vill betala, kan man säga. Så det här är ju då ett ingrepp på dels äganderätten, som är faktiskt väldigt viktig för hela demokratin. Äganderätten är en grundpelare för att vi ska ha en demokrati. Det är en helt egen debatt som man kan gå in på en annan gång. Men ur miljösynpunkt, när det finns så många som känner en sån skräck och oro för den här mobilstrålningen och vi fortfarande inte har utrett hur stora farorna är och vad de är. Men man kan förmoda att det finns en del faror med den här strålningen. Så mot bakgrund av det, och mot bakgrund av varför ska man kunna prata mobiltelefon i varenda skrymslå och skrå i hela landet? Det är också någonting konstigt här. Det är någonting konstigt med, och jag vet inte om det är en form av som är gamla Sovjet, en sån här industriellt industritänkande eller tekniskt tänkande som går hand i hand med socialism och totalitära stater. Jag vet inte om det är det som ligger till grund här. Eller vad det är. Man måste bygga ut. Vi måste ha mobiltelefoner allihopa. Överallt ska de fungera. Kan man nöja sig i städerna då kanske. Så att, nej, det blir tummen ner för Ulrika Messing här tycker jag. Och hennes inlägg låg i dagens, eller gårdagens brev, Nacka Värmdeposten. Passa på att sätta ut micken genom fönstret här lite grann. Rikta den till fönstret så man kan höra den här. Vad är det, en koltrast? Jag vet inte. Så håller de på, koltrastarna, eller jag kallar det för det, det tycker jag låter bra. Jag vet inte om det är det. Men kanske är någon sån här hane, jag vet inte. Det här är Radio Nacka 99,9, heter Lasse Lundeberg, finns här varje morgon mellan 7 och 8 i direktsändning. Och man kan även höra detta program på radiolars.com, där även de sex senaste sändningarna roterar. Osvikligt höll jag på att säga, men vi hade ett avbrott här för någon dag sedan. När jag höll på att justera om lite. Vi kommer att få en ganska trevlig dag idag. Lite växlande molnighet, men just nu har vi massor med sol. Och så jag stängde av datorskärmen för att inte den skulle störa. Så nu ser jag inte vad det blir för väder. Jo, vi kommer få 11 grader under dagen. Just nu har vi, ja, nu pekar termometern på 16 grader här, men den är solen som vanligt. Och vinden 4 meter per sekund, sydlig, vridande till väst. Växlande molnet under dagen är 11 grader. 21-årige Saltsjöbadsbo som har varit försvunnen en längre tid här. Och man har sökt med helikopter ganska mycket över Saltsjöbad när det förekommit helikopter som har letat fram och tillbaka de senaste veckorna. Jag vet inte om ni har märkt det, men en del av de överflygningarna vi har haft har varit för att leta efter en försvunnen ung man. Han har nu hittats drunknad vid Skeppsbron in i Stockholm där han hade varit vid tiden för försvinnandet. Polisen misstänker inga brott i det här fallet. Det var nyhet ur Nacka Värmdö-posten som kom igår. Ernesto Cortazar spelar musiken i Radio Nacka 99,9 och RadioLars.com. Klockan är 7:58. Det är dags att säga tacka er för den här morgonen. En underbart vacker onsdag morgon den 12 maj 2004. Solen lyser in. Åh, vad härligt det är. Jag måste gå ut i solen sen. Jag gjorde den även igår, men det var lite kyligt igår. Ansvarig utgivare är Radioföreningen Nacka. Jag heter Lasse och kommer tillbaka igen imorgon klockan 7 och ikväll. Får ni inte missa Mitt i naturen med Linda Olofsson på TV1. Bästa programmet de har faktiskt på SVT. Mycket tack vare henne och hennes kunskap om naturen. Ha det så bra i alla fall. Tack så mycket. Hej då.